Gott att stå här idag. Det känns som det var länge sedan. Och det är det väl också. Det är första gången i år tror jag som jag predikar. Det blev ju lite sjukt och sådär. Som det blir ibland. Men det är gott att stå här tillsammans med er. Det är gott att få... Ja, men det har ju gått en månad ändå redan på det här året. Men det blir ju ändå på något sätt när man har årsmöte, att det blir ett slags avstamp för året som ligger framför. Att nu kör vi. Nu är det 2019 som gäller. Nu får vi lämna det som har hänt förra året och tidigare bakom oss. Och söka Guds ledning framåt för det här året. Och vad det kan få göra med oss. Och vad Gud vill leda oss in i det här året. Och det känns spännande tycker jag, och det är gott att få stå här. Att ha förtroendet att stå här. Men det är inte alltid lätt att stå här. Det är inte alltid lätt att tala Guds ord. Och jag har fått till mig en text idag som är ganska svår. Som är ganska jobbig, men som jag inte... kände att jag kom undan. Och så kan det vara ibland med Guds ord också. Ja, men man kan inte bara läsa de här texterna som är upplyftande. Som är så här som man har som minnesverser och så där. Utan ibland så måste Guds ord också få gå in på djupet. Där det också blir lite besvärligt. Där det också skaver lite. Och där det också kanske... för upp saker till ytan hos oss som kanske behöver tas i tur med. Och Gud gav mig en bild av en sårskorpa. Någon som har haft det någon gång. man skrubbar knät eller vad det nu kan vara. Man trillar och så blir det ett sår. Och så efter ett tag så när det börjar läka så blir det en skorpa därpå. Nu vet du, det är så svårt att låta bli och klia, eller hur? Det är så som man vill så gärna att få väck det här innan det är redo. Och så börjar det blöda igen och så får hela processen på ett sätt börja om. Och lite så upplever jag att Gud säger att det kan vara också i hans församling. Att det finns saker och ting som har stört, som har varit jobbiga bakåt i tiden. Saker och ting som aldrig får läka. Saker och ting som man stöter på nya situationer där detta skavs av och där detta återigen börjar blöda. Där behöver vi också fundera kring hur kan detta få läka? Hur kan detta få bli helt igen? Och det kan vara jobbigt och det kan vara tufft, men det finns en väg vidare och det finns en väg framåt. Och idag ska vi läsa ifrån Matteus kapitel 5. En del av bergspredikan där Jesus säger så här. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför... om du bär fram din gåva till altaret och där kom ihåg att din broder har något emot dig. Så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren. Och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen, du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Ja, det är hårda ord, det är en jobbig text, det är ett allvarligt tema. Men försoning med din broder som det här handlar om. Alltså, när Jesus säger broder så kan vi säga församlingsvän eller dina kristna syskon. Det är det som innefattas i ordet broder. Och det är någonting som är väldigt centralt hos Gud. Centralt i relationen med Gud. Att också kunna försonas med din broder. Och det är ju lite, man kan tycka det, ja, men han börjar med budet, du ska inte mörda. Det är utifrån det ett av de mest, vi kan tycka det är det mest, ett av de mest självklara buden, men det är klart att man inte mördar. Men utifrån det här budet så landar Jesus i försoning. Han gör det så väldigt mycket mer radikalt. Jesus, han talar ju inte emot lagen. Han har precis i stycket före det här så har han sagt att han inte ska, han har inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla lagen. Utan det Jesus vänder sig emot är den judiska tradition som hade skapats över lång tid. Man har, alltså de judiska ledarna och sådär, att det fanns mycket traditioner som kanske, ja, men det var grundat i lagen, men så hade man lagt till egna traditioner som blev det som var det största. Vi märker det gång på gång när Jesus talar till fariseerna och den skriftlärda och så vidare. Ni har hört att det var sagt, säger Jesus. Och traditionen här då sa ju då med utgångspunkt i det femte budet att du ska inte mörda. Och det är ju en bra start att inte mörda varandra. Men tanken var ju inte att det endast skulle stanna där. Utan det handlar inte bara om att undvika att mörda varandra. Det tror jag de flesta av oss klarar av. Men Som ett första steg förbi det här, om ni har hört att det är sagt, så kallar Jesus oss att hitta källan till det som orsakar det våldsamma som kan leda till ett mord. Vilket antagligen är väldigt långt borta från de flesta av oss. Så säger han, ja, men den som blir vred på sin broder. Och han stannar inte där, Jesus, heller, utan han tar det ett steg till och så kallar han oss att ta itu med de verbala attacker i form av nedsättande kommentarer, i form av idiotförklaringar av andra människor, i form av föraktfulla instick man kan ha mot andra människor, vilket oftast är det som i sin tur ligger i grund till det som kan bli våldsamt och fysiskt, vilket i sin tur kan ligga i grund till mordet då, om man tar det så långt. Den som säger idiot eller dåre till sin broder är skyldig. Men så ger Jesus också ett tredje steg i denna process. Ett steg som antagligen kommer mycket närmare de flesta av oss. Utan Jesus, han kallar oss att ta itu med det som är det som leder till de här verbala attackerna. Vad är det som orsakar det? Det är ju oförsonlighet. Och så ställer Jesus detta i kontrast till att när vi kommer med vårt offer till Gud, alltså när vi kommer för att tillbe, skynda dig, säger Jesus, skynda dig, ta initiativet, även om det smärtar på, även om stoltheten håller dig tillbaka, så försona dig med din broder. Om vi hoppar långt fram, eller ett tag fram i historien en stund här, några år framåt, så lärjungarna har gått tillsammans med Jesus i några år och så vid ett tillfälle så går ett par bröderna och eller lärjungarna att tala tillsammans med varandra. Och så kommer deras mamma fram till Jesus och säger dem: låt mina söner få de främsta platserna i ditt rike. Platserna till höger och vänster. Och så säger Jesus: ja, men det kan inte jag bestämma. Det är upp till min fader i himlen. Och så om de andra lärjungarna, såklart de blir förargade. Men vilka är ni att komma och säga att ni ska ha de främsta platserna? Och så får Jesus påpeka att i Guds rike så har man inte samma förhållningssätt som i den här världen. För de som tillhör Jesus är det inte samma förhållningssätt som bland den här jordens härskare. Där det handlar om att ta makt och sätta sig högre upp. Utan den, säger Jesus, den som vill vara stor ibland er ska vara den andres tjänare. Och samma resonemang gäller här när det handlar om försoning. Att vara den större människan. Det är viktigare att söka försoning än att du ska släppa på din stolthet. När helst man upplever en skadad relation, så lägg inte så stor vikt i vems felet är. Det viktiga är att upprätthålla en god relation. Vilket också såklart gör de andra stegen i den här processen, i den här nedåtgående spiralen, att det undviks. Jag bodde ett tag i ett kollektiv. Vi var 5 stycken som bodde tillsammans i en lägenhet. Och, ja, men ni vet, när man bor så där också. Det är alltid mycket folk hemma. Och, man är runt omkring människor hela tiden. Och man kommer väldigt nära de man bor tillsammans med. Och man gifter sig med någon av dem. Nej, men jag minns vid det här tillfället så var det, jag satt och pratade tillsammans med en annan där som delade lägenhet, som vi delade lägenhet tillsammans med. Och jag kommer inte ihåg vad vi pratade om eller vad det handlade om, men så kom det in några andra i rummet och så började jag prata med dem lite. Och och så gick de igen och så märker jag att hon som jag först satt och pratade med, hon blev jättesur. Det var någonting liksom, vad hände nu? Och så försökte jag liksom, ja, men hon hade blivit jättesur på mig den här stunden när de andra kom in. Så försökte jag få reda på, men vänta nu, vad hände? Vi satt ju här bara och pratade. Men så hade hon då upplevt att när de andra kom in så började jag prata med dem väldigt mycket gladare, väldigt mycket lättsammare. Och sen när jag pratade med henne igen så var det väldigt, jag vet inte. Hon upplevde att jag liksom hade behandlat henne annorlunda. Och jag kunde själv inte, men jag är sån ibland, jag pratar ganska entonigt och folk, det händer att man uppfattar mig som kall eller något, jag vet inte. Men att jag har problem med att jag inte kan prata mer än entonigt. Men så fick jag be henne om förlåtelse. Jag kunde inte riktigt själv sätta ord på vad det var som jag hade gjort fel, men jag fick be henne om förlåtelse. Och hon accepterade det och vi fick också reda ut hur det kunde bli så. Och det kändes ändå så på något sätt gott liksom att få göra det. För att om jag bara hade gått därifrån så hade det kunnat leda till att vi hade haft, men vi hade sabbat den här goda relationen som vi ändå hade. Att ta tag i saker i grunden är så viktigt. Och det här tänker jag, det är, enligt Jesus så var detta lagens syfte hela tiden. inte enbart att undvika att mörda varandra, utan att ha goda relationer. Alltså poängen med budet, det är inte bara att få folk att sluta mörda varandra, utan att tanken var då att du inte ens ska komma i närheten av en tanke att önska någon annans död. Och man kan tycka att Jesus går ganska långt här. Och så ställer han orimliga krav. Får jag inte ens bli arg? Och så säger Jesus att straffet, det är att ställas inför Guds dom. Han använder sig av mänskliga instanser här som domstolen och rådet och Gehenna för att illustrera för dem allvaret i situationen. Gehenna, det var en plats i utkanten av Jerusalem där man brände sopor och sådär. Det brann alltid där. Alltså, visst kan det vara nödvändigt att bli arg ibland. Bibeln talar till och med om helig vrede. Men det är inte en vrede som går ut över dina bröder. Det är inte en vrede som visar förakt eller förminskar din medmänniska. För varje gång du låter din ilska gro och få fäste inom dig, så förminskar du dig själv som människa. Och därifrån så är det lätt att det går vidare till fult och nedsättande och föraktfullt språk. Vilket lätt också blir till en eld inom dig. Och får det fortgå, så är det till slut det enda som blir kvar av dig. Precis som en människa som fastnar i bitterhet, så äter det till slut upp en inifrån. Och det är därför Jesus är så allvarlig. Det är därför Jesus verkligen vill få oss att se en större bild. Och Jesus, han erbjuder ett alternativ som kan kosta på i form av förlorad stolthet, men som ger ett så mycket bättre slutresultat. Och det kan kräva också då att du är den större människan. Det kan vara en lång process, men en process väl värd att inleda. Försonas och bli vänner. Så enkelt, men samtidigt så enormt svårt och kostsamt. Det kan lätt bli så att man placerar sig på en slags pedestal rent moraliskt, där man anser sig överlägsen den som man är arg på. Och att kliva ner från den pedestalen, det kan vara jobbigt, men nödvändigt. För en fullkomlig människa lever inte på pedestaler, utan har fötterna på jorden. Och hela bilden som Jesus ger här, den är ju väldigt talande och visar att försoning till och med har företräde, men till och med gentemot tillbedjan. Om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig. Om vi tänker oss in i den här situationen här, så om Jesus, detta är en del av bergspredikan. De är långt uppe i Galileen. Och även om Jesus sa det här flera gånger, så var det där uppe som de flesta av hans åhörare fanns. Och altaret där man bar fram sitt offer, det var nere i Jerusalem i templet. Tänk dig då att du har gått 3 dagar eller vad det tog ner till Jerusalem. Du har skaffat dig ett djur som du ska offra och bära fram till altaret. Och där så kommer du på, just det, det var den här situationen. Jag måste gå och försonas. Får man lämna djuret där, gå tillbaka 3 dagar hem till Galileen, be om ursäkt till sin broder, bege sig 3 dagar igen tillbaka till Jerusalem, ta sitt offer och gå fram inför Gud. Alltså Jesus, han överdriver den här situationen, kan man tycka, bara för att få fram poängen här. Att det är viktigt. Det är så viktigt med försoning. För att offra på den här tiden, det var en väldigt stor akt av tillbedjan, kan man säga. Och Det var ju, alltså det var en ganska sällsynt händelse också för folket i Galileen att bege sig till templet i Jerusalem. Så Jesus tillämpning här är ju också så mycket vidare än så. Att utmaningen i det här, det är ju att leva varje dag på ett sånt sätt att när vi till slut varje söndag eller när det är samlas i tillbedan, då ska det inte finnas någon oförsonlighet i våra liv och vi kan fria tillbe vår Herre och skapare. För två veckor sedan här på den ekumeniska gudstjänsten så utmanades vi också att under detta år förbinda oss till en särskild handling för rättvisa, barmhärtighet eller enhet. Enheten är väldigt central i Guds rike. Jag tog med en bok hit idag. Jag var lite osäker på om jag skulle läsa eller inte. Det är lite ovanligt att läsa en bok i en predikan, men jag ska göra det. En bok som heter Blodsbröder. Ganska gammal bok, men en av de bästa böcker jag har läst. Det handlar om en man som heter Elias Shakur. Växte upp i Palestina under andra världskriget och tiden efter där. Och blir kallad och blir präst och har jobbat hela sitt liv. Jag tror han lever fortfarande. Har jobbat hela sitt verksamma liv just att jobba med försoning mellan palestinier och judar. Och fantastiskt bra bok. Ni får gärna låna den efter. Men han kommer i alla fall, hans första prästtjänst så blir han utskickad till en liten palestinsk by. Där han ska i alla fall tjäna i en månad har han lovat. Och när han kommer ut dit så är det en förfallen kyrka. Han får sova i bilen och det är en väldigt extrem situation i församlingen. Bara ett fåtal kommer och tillber och så finns det en som kallas den ansvarige på någon slags vaktmästare i kyrkan som han också förstår på honom att det har hänt så mycket. Tidigare präster där har liksom den som var präst tidigare hade snott allting av värde i kyrkan och begett sig därifrån. Så det fanns en väldigt stor illvilja gentemot präster. Men han kämpar på där och han märker i alla fall att ja, men när det är påsk då kommer folk till kyrkan. Och jag ska läsa ett litet stycke här. Det är just på påskgudstjänsten. Så står det så här då. Det som följde var utan tvekan den mest stelbenta gudstjänst och minst engagerade predikan jag hållit. Församlingen uthärdade den likgiltigt och uppfyllde sin söndagliga plikt att värma bänkarna. Men då anade de inte vad som skulle komma. När gudstjänsten skulle avslutas reste sig alla för att ta emot välsignelsen. Jag lyfte upp handen och nu kände jag mig nästan illamående av nervositet. Så gjorde jag en paus. Nu eller aldrig skulle det ske. Jag lät hastigt handen sjunka och gick med långa steg mot de öppna dörrarna längst bak i kyrkan. Alla ögon följde mig i nyfiket. Jag stängde de väldiga dubbeldörrarna som några hantverkare reparerat åt mig. Ur min ficka hållade jag upp en tjock kedja, trädde den genom handtaget och satte fast den ordentligt med ett hänglås. Då jag gick tillbaka till koret kunde jag nästan känna att temperaturen steg. Eller var det bara jag som upplevde det? Jag andades djupt och vände mig om mot församlingen. Att bara sitta i det här huset blir ni inte kristna av, började jag lite klumpigt. Min röst tycktes eka alldeles för kraftigt i den prövande tystnaden. Systrarnas ögon var slutna. Deras läppar rörde sig frenetiskt i bön. Ni är ett delat folk. Ni diskuterar och hatar varandra, skvallrar och sprider elaka lögner. Vad tänker muslimerna och de icke-troende när de ser er? Förvisso att er religion är falsk. Om ni inte kan älska er broder som ni ser, hur kan ni då älska Gud som ni inte har sett? Ni har låtit Kristi kropp vanhelgas. Nu hade chocken övergått i vrede. Den ansvarige darrade och såg ut som han skulle kvävas. Abu Mohaib stampade argt med foten och blev alldeles röd om halsen. I hans ögon kunde jag emellertid urskilja något mer än vrede. Jag fortsatte utan att hejda mig och höjde rösten. I många månader har jag försökt ena er. Jag har misslyckats eftersom jag inte är mer än människa. Men det finns en annan som kan föra er samman i sann enhet. Hans namn är Jesus Kristus. Han är den som ger er kraft att förlåta. Så nu ska jag tiga och låta honom ge er den kraften. Om ni inte vill förlåta kommer vi att stanna kvar här inlåsta. Ni kan döda varandra och jag ska begrava er gratis. Tystnaden var kvävande. Sammanbitna läppar, knutna nävar. Alla stirrade på mig som stenstoder. Jag väntade. Minuterna kröp fram plågsamt långsamt. 3 minuter, 5, 10. Utanför kyrkan hörde jag en pojke som med lock och pock försökte få sin åsna att gå upp för gatan. Hovarna klappade sengångaraktigt. Fortfarande hördes inte ett knyst från någon. Jag började andas tungt och svalde hårt. Nu hade jag med säkerhet förstört allt, anklagade jag mig själv. Alla dessa månader av hårt arbete var till spillo tack vare mitt. Då fångades min uppmärksamhet av att någon i församlingen plötsligt rörde sig. Abu Mohaib reste sig och vände sig mot församlingen med nedböjt huvud och ögon fulla av ånger. Då de första orden kom över hans läppar kunde jag knappast tro att det var samma hårdnackade polisman som tidigare behandlat mig så bryst. Jag är ledsen, stammade han. Alla ögon var fästa på honom. Jag är den värste av alla. Jag har hatat mina egna bröder, hatat dem så mycket att jag ville döda dem. Mer än någon av er behöver jag förlåtelse. Och sedan vände han sig till mig. Kan du också förlåta mig, Abuna? Min förvåning saknade gränser. Abuna betyder vår far. Ett uttryck för tillgivenhet och respekt. Jag hade fått olika tilltalsnamn sedan jag kom till Ibillin. Men inget ord är så fyllt av värme som Abuna. Kom här, svarade jag och gjorde tecken åt honom att komma och ställa sig bredvid mig. Han kom och vi hälsade varandra med fredskyssen. Naturligtvis förlåter jag dig, sa jag. Gå nu och hälsa på dina bröder. Han hade inte hunnit halvvägs ner för mittgången förrän hans 3 bröder störtade mot honom. De höll om varandra i en lång omfamning. Var och en bad den andra om förlåtelse. På ett enda ögonblick förvandlades kyrkan till ett enda virrvarv av människor som kramade varandra och bad varandra om förlåtelse. Kusiner som på åratal inte bytt ett ord med varandra grät öppet tillsammans. Kvinnorna bad om förlåtelse för elakt skvaller. Männen bekände att de skadat varandra med lögner. Människor som behandlat systrarna och mig själv som luft bönföll oss nu att vi skulle komma och besöka dem. Bara den ansvarige stod tyst för sig själv och accepterade bara mycket stelt min omfamning. Denna andra gudstjänst, en kärlekens och försoningens liturgi, pågick nästan en hel timme. Jag tycker det är en av de starkaste berättelser jag läst om försoning. Jag vill såklart inte göra någon koppling till vår församling, men vill bara visa på det starka som sker när försoning väl får hända. Och vi ska snart gå in i ett nattvardsfirande här. Ett tillfälle då vi verkligen kommer inför Guds altare. Låt det också få bli ett tillfälle då du får fråga dig om det finns oförsonlighet i ditt liv. Det är så lätt att tänka, men det gäller inte mig. Eller det var så länge sedan. Eller det borde vara han eller hon som ska komma till mig. Men var en större människa. Låt det inte bara bli ett tillfälle då Gud får påminna dig om den oförsonlighet som finns. Utan låt Gud också få visa dig en väg ut ur det. Låt den här sårskorpan få läka. För en sån här sårskorpa läks inte av att man låter den vara. Den läks genom att man bemöter källan till att den uppstod. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för att vi får stå här inför dig den här stunden. Tack Fader för din församling i Skillingaryd, Jesus. Tack för att vi får komma tillsammans vecka efter vecka och upphöja och lovsjunga dig, Herre. Jag tackar dig för alla fantastiska människor här inne just nu, Fader. Jag bara ber om din välsignelse över var och en som kommit hit denna dag, Herre. Men hjälp oss också att se in i våra egna liv. Finns det något som skaver? Finns det någonting som är oförsonat, Herre? Hjälp oss att ta det till dig, Herre. Och hjälp oss att ta det till den det berör, Fader. Ge oss den styrka, det mod och den kraft som vi behöver för att också ta itu med detta, Herre.